Röster.
Dagens programledare är Olof och Roger.
Dina röster i vardagen.
They have been violent because there's been ambulances. There's been, we have videos floating around on the internet right now. People bleeding. People bleeding from their heads, bleeding from their legs, being dragged, being choked, being held in a knee hold. That's illegal.
None of us use violence against them.
We cannot. You know, all these cops and weapons. Do you think anyone dares to use violence?
There are four of them. Knees on my head, on my back, everywhere. Threw me down to the ground. Lifted my whole body up. I'm 85 kilos. I'm not a small kid. Lifted my whole body up just with this one arm bent behind my back. I told them, you're gonna destroy my shoulder.
They did.
And they did. So.
Blinda under skuggan så vi inte kunde se ett skit. Eller skuggan kanske också var skit. Efter ett tag fick vi komma tillbaks. Och då fick vi först bara ta våra egna saker, våra personliga grejer. Och sen så fick vi till slut börja ta mer saker. Och då sa de lämna det här eller ta hit det. Och nu måste vi få bort det härifrån, för annars kan vi då annars få belamning.
Sorry.
Okay.
I speak Swedish.
No.
Can you raise your hands if you're safe? Not as it's safe, but we know you're not safe with the cops. Scream if someone's injured.
Hej och välkomna till denna veckans spontärbubbel. Idag är det den 30 maj 2024. Och det här, vi som leder det här programmet, det är jag, Olof Kjellén, och min kollega
Roger Klang.
Ja, vi hade liksom två, det vi lyssnade precis på, det var det här liksom lite upplopp på Lundagård. Vill du berätta lite om hur det hela liksom...
Ja, vi ska snart få upp två från publiken här, men vi kan ju säga som så mycket att det handlar ju om de här protesterna mot kriget i Gaza just nu.
Ja, precis.
Som äger rum bland studenterna uppe på universitetet här i Lundagård i Lund.
Mm. Och polisen har avlägsnat folk och tält, och det var det här handlade om.
Studenter. Ja, det var det de talade om, antar jag. Mm. Men... vi ska väl kanske ta upp två stycken personer som var där och lyssnade och spelade in det här inslaget som vi hörde i början. Och de kommer upp här.
Ja. Vill ni presentera er? Eller?
Hej! Åsa heter jag.
Mats och kallas Malte.
Hej. Vad var er upplevelse? Såg ni, gick det lugnt till eller var det tumult? Eller var det, såg ni själva de här gripandena?
Vi såg inte själva gripanden och det var ganska lugnt så, men alla demonstranter var jätteupprörda hur poliserna hade hanterat situationen. För de hade ju sett sina vänner bäras bort och det var någon som hade slått sin arm. Och de visade lite filmer och så. Och sen pratade vi med polisens presstalesman också. Och han sa ju att de hade ju fört bort en 30-tal och frihetsberövat dem.
Fört bort dem vart, om jag får fråga?
In till polishuset.
Till polisen? Fanns det plats för 30 personer i cellerna?
Jag vet inte, en del var där inne och sen en del hade de tagit in i själva där de hade spärrat av och så, som satt på marken.
Mm. Vad var din upplevelse?
Ja, det var tufft, för att redan klockan halv fem på morgon så hade det här börjat. Och, så det var mycket, mycket känslor.
Men du var inte där klockan fem på morgonen? Du var ju där på eftermiddagen kan man ju säga.
Absolut. Jag har varit och besökt dem här rätt så mycket och pratat med dem. Och jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker synd om en del. Jag har empati.
Jag har empati också för sådana som så att säga, skadar armen, axeln. Det var ju en person som berättade om det. Mm. Men sen är det ju också, alltså man gör det här med, då går man in för det och man vet man tar en risk.
Mm. Absolut, absolut.
Och polisen kan ju, de behöver ju inte nödvändigtvis alltid vara så där lindriga när de hanterar människor, det vet man ju. Mm. Jag kan ju berätta att min far har blivit misshandlad av polisen en gång, men det var ju på 70-talet och det var lite annorlunda. Men idag får vi hoppas att de åtminstone har någon form av vet så att de inte gör sådana saker, men det har de tydligen gjort då alltså.
Jag skulle säga där att det är lite, jag har varit med, alltså, ibland så kan de vara ganska, alltså, de får höra någonting från någon, som till exempel någon jag kände som hamnade lite, en kompis till mig som hamnade lite i otalt med ägarna till Ariman. Och så ringde de polisen och han var helt harmlös, men polisen tryckte ändå upp honom. Så ibland är de inte alltid så bra på stress. Alltså. Samtidigt vet man att det finns ganska mycket provokationer ibland mot polisen också i många när det är demonstrationer. Ja, att många gör liksom
det är nog så. Men vi måste ta och lyssna på en låt till att börja med för att vi går vidare sen.
Ja. Good. I have not been on my grind. I wish a mic check. Run to me. Mic check. Think I need a factory reset. Been swinging for the fences. Reset. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här hörde vi var mic check med Sophie Hunter.
Ja, och vi ska tala om diplomati, åsikter, trollfabriker, spegelvärdar och valkompasser med mera. Är vi på väg ned i ett kaninhål? Down a rabbit hole som de säger i Amerika då. Bör en valkompass vara diplomatisk? Ska en åsikt vara diplomatisk? Hur mår du idag, Olof? Själv mår jag bra.
Okej, okay. Jag mår ganska okej okay också.
Ganska okej, okay. Ja. Det låter ju som en förbättring.
Ja, det lägger ingen värdering.
Alltså, egentligen så om vi ska gå vidare på det här som jag har spunnit på nu, som jag har skrivit ner, så egentligen skulle jag vilja tala om för er att diplomati är en icke önskvärd hållning, men jag är för diplomatisk för det. Jag önskar att jag inte vore så diplomatisk, men att jag är det kan ha något med min förmodade autism att göra. Men du, Olof, du har väl autism?
Ja, det har jag. Men jag förstår inte vad diplomati har med autism att göra. Menar du att autister är mindre diplomatiska än andra eller mer diplomatiska?
Mer diplomatiska.
Okej, ser du någon förklaring på det i så fall? Eller är det någonting du tänker som gör att vi skulle vara mer diplomatiska?
Alltså, jag har svårt för att gå i polemik. Jag hittar inte några argument. Jag hamnar liksom i ett rabbit hole. Jag går ner för det kaninhålet.
Men det är väl inte att vara diplomatisk. Det är väl att...
Ja, men alltså, det beror på hur man ser det. Men om jag nu inte kan argumentera för min sak på ett sätt som gör att jag vinner ett argument. Mm. Då är det väl kanske inte så. Då är det kanske. Ja, det är ju inte så bra ju.
Mm.
Men. Hur ser du på diplomati och åsikter?
Ja, alltså, jag brukar ju själv försöka profilera mig så mycket som möjligt i debatter och diskussioner. Men samtidigt i alla fall försöka vara öppen för allas åsikter. Det har väl hänt att jag i vissa frågor där jag vill att avpolarisera en debatt kanske snarare och att polarisera den ytterligare.
Vad menar du?
Om jag försöker lyfta fram någonting, då framstår det som att jag kanske är den dominanta som tar över när jag försöker äga en diskussion genom att förebygga den, genom att säga att ja, men här kan man se det från två vinklar. De tycker vissa kanske att jag försöker dominera och försöker sätta mig över deras egna upplevelser.
Då kan man ju säga att du är motsatsen till mig då på något sätt.
Kanske lite grann, ja.
Lite grann, men samtidigt så har jag uppfattningen att du ibland kan vara som diplomatisk också.
Jo, jo, absolut. Jag har båda sidorna. Det beror lite grann på vad det gäller. Jag tänker alltså det är svårt det här med diplomati också, för man vill ju inte att alla ska vara ovänner över allting.
Nej, man känner sig väldigt obekväm då.
Ja.
När det blir stridigheter i ett
ja, och jag har ju själv ganska dålig erfarenhet av, jag vill helst inte vara med om det igen, att när det till exempel under covid-perioden, när det var så mycket debatt huruvida, och man blev ovänner huruvida man hade vaccinerat sig eller inte. Jag var en av dem som äggade på den här att de är svin, alla som inte vaccinerar sig. Och jag förlorade en del vänner som jag haft, en del barndomsvänner eller så, över det liksom, att jag var så, jag tänkte att oj, nej, men det här går mig lite grann åt huvudet, jag ska inte vara så rädd hela tiden liksom, det är min egen oro som spelar av sig, och därför är jag så upprörd och hittar
syndabockar. Och då kommer vi in på åsikter.
Ja.
Och vi ska även tala om trollfabriker och spegelvärdar och valkompass, men vi ska först lyssna på en låt.
Det blir jättebra. Tonight I wanna give it all to you. In the darkness the soul. You were made for loving me. I can give it all to you.
Ja, hej och välkommen tillbaka. Förlåt mig, du skulle säga.
Nej, men det här var Youngblood med Kiss covern I was made for loving you.
Ja, Kiss cover. Vi snackade lite om trollfabriker. Vi hade ju en diskussion här på redaktionen om trollfabriker och AFS som då hade gjort en valkompass.
Ja, AFS är det alternativ för Sverige då. De hade gjort en valkompass som var fake, där de la fram på domänen, så visade den att det skulle varit från .eu, att de hade en sån domän. Och då hade då tidningsförbundet eller den samlade mediernas centralförbund, de hade missuppfattat det och trott att det var EU-kompassen, att det var EU på central nivå som hade ställt den, medan det visade sig vara från då AFS.
Ja, och då tänker man ju så här att...
Och de beklagade sitt misstag. We're sorry.
We're sorry. Allting är redan för sent, men det spelar ingen roll. Men då undrar man ju liksom, hur kommer det här att användas?
Tänker du på kompassen då, eller tänker du på den här, det vi hörde inledningsvis med Palestina-demonstrationerna?
Ja, det är bättre så. Alltså, jag tänker att det är bättre om vi talar om Palestina-demonstrationerna.
Ja, nej, men alltså där ser jag att det kommer, eftersom det är så kontextberoende att man ska ha upplevt på något sätt varit i stunden, så kommer, men eftersom det filmas nu så kommer ju var deras sida att bli uppeldad och indignerad och gadda ihop sig själva mer.
Tror du att det kommer bli polemik? Mer polemik?
Det kommer nog bli en del mer polemik, ja. Alltså de som redan är frälsta av demonstranternas budskap, de kommer vara att snuten är några jävla fascister som burar in dem. Medan det kommer vara ett narrativ, kanske framförallt på högerkanten, om att fan, jävla studenter som bara bråkar och försöker krossa den västerländska civilisationen och de är säkert antisemiter också, bla 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 bla. Så det
ja, kommer nog vara ju, att det handlar ju faktiskt, det handlar ju inte om det egentligen, det handlar ju om vad som händer i Palestina.
Ja, jo, men absolut. Jag bara menar hur det kommer tolkas, den här händelsen, att om det var, jag tänkte mer om det var polisen eller demonstranterna.
Då kanske den tar över då mediaframställningen, menar du? Eller?
Ja, av just det här fallet med demonstranterna.
Och
så kommer det
är ju ingen som tjänar på det, man tänker.
Nej.
Så. Då är det bättre att det handlar om det handlar om, och det är att Netanyahu och Israel har,
att han håller på att mörda befolkningen.
Ja. Palestina, tältläge med 40 personer döda nu nyligen, precis.
Jo, precis. Det är som rena Hitler-personerna.
Ja, alltså vi ska inte gå, alltså det kan man ju säga, men jag tänker som så att i Israel så finns det ju ingen SS, ingen motsvarighet till SS, det finns ingen infrastruktur som är till för att utrota människor, men Nej. Resultatet av vad de gör är precis likadant som det som skedde i Auschwitz och sådana här läger där man inte fick någon mat och man svalt till döds.
Ja, jo, precis. Att de svarar med sådana attacker, att de fortsätter att skjuta och även ge sig på människorättsorganisationer. Och så.
Ja, det har ju hänt ju. Det, och sådana här som har kommit med nödhjälp.
Ja, jo, precis.
De blir attackerade. Och jag vet inte om de har slagit tillbaka och sagt att det var ett fel eller om...
Ja, så vi kan ju prata det här, den här händelsen som vi nu går in och det gör också att vi kommer in på vad vi det här med att vi såg ett klipp på Aftonbladet om då Café Bambino där de bjöd in Naomi Klein för att prata om sin bok Doppelganger, och det hon pratar om här är ju att vi alla har en dubbelgångare, precis som hon blandades ihop med Naomi Wolf som var en liberal feminist som sedan blev radikaliserad åt det högerradikala. Och hon blev ibland ihopblandad med henne, Naomi Klein, Naomi Wolf. Så menar hon att alla, det finns en dubbelgångare i alla sådana här samhället, att Netanyahu kanske är en dubbelgångare till, eller då jag vill inte specifika honom specifikt, men kanske den opinionen, de ortodoxa Israel kanske är en variant av många av nazisterna till exempel, på samma sätt som många är
eller Putin,
ja. Och hon menar ju den här att Hitler också var en dubbelgångare på något sätt,
en doppelgångare,
ja, i kontexten att det var mycket kolonialmakter från den tiden, som till exempel Storbritannien hade sina kolonier och många andra hade. Så Hitler var inte en helt udda fågel, men han var på något sätt en spegel att han vill ha sin egen. Han var influerad av de här kolonialmakterna, hur man behandlade folk. Och
han beundrade ju Storbritannien för deras behandling av urinvånare.
Jo, precis. Och han gjorde liksom, han ville ha sin egen kolonialisering på hemmaplan, så att säga då. Och det
kliver ner i ett rabbit hole.
Ja, en sak som var positivt, även om en del fortfarande försöker måla upp det som att det var något helt nytt, att det inte alls hade någon västerländsk kontext att göra, att det var någon främmande, så fanns det ändå inbjudet i hur väst gjorde i många andra länder. Men det ska ju sägas att det skedde ändå ett visst, alltså de här, när FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna kom till och det här nationens förbund, så var det ändå, så såg man ändå, det började ändå komma upp till ytan, den här kolonialismen och sånt. Och det känns också, för mig, jag upplevde i alla fall att när man började göra upp med då att man skulle aldrig mena nazismen, så började man också göra upp med hela den här föreställningsvärlden att man skulle
med
rasism, ja precis, att det hjälpte ändå till på något sätt att få bort ändå det mesta av allt. Sen har tyvärr mycket kommit igen i historien och att det ändå har lite grann upprepat sig, även om, men man har ändå varit liksom mer medveten och försökt stävja.
Så lever vi i en spegelvärld till 1920-talet eller?
Ja, lite grann är det så, för nu, ju längre tiden går, desto mer tycks folk glömma bort de här mekanismerna, vad som skapar uppdelning av människor, och att det är till exempel ekonomiska problem och vi har haft pandemi och många sådana olika saker. Och det kan ju bero på olika saker. En del saker beror på politisk inkompetens och maktspel, som i Kina när man försökte då styra bort att nej, men det var inte vi, det här med covid, det är inte vi,
det var
vi
har inget ansvar. Det kommer uppstå att säga de i Kina.
Ja, ju, de skyller på varandra på båda hållen, men de har det, typiskt den här tysthetskulturen som många diktaturer har, att det skapas ett problem och så ska man göra sig av med alla som säger emot.
Men om man säger emot så här, bör man vara som Gudrun Schyman då, enbart binär, alltså så att man antingen är en etta eller en nolla, aldrig till exempel 0,5, för det är mjäkigt. Är det bra? Tänk att du lever i en diktatur som Kina. Ja. Eller du kanske lever i Ryssland och säger att det finns ett krig i Ukraina.
Jag hade nog satsat på att vara 0,2 eller något sånt där. Jag hade nog velat ligga ganska lågt. Annars kommer jag att tänka på Peters, rapparen, hans versrad som han gjorde i Saker och ting. Jo, jag startade som en nolla men kunde trolla, fick branschen att kolla, blev Söderns ayatolla. Att han utmålade sig själv från en nolla till överhuvud liksom. Yeah. Och det är väl lite grann samma sak här, att att man vill vara på något sätt i toppen. När man inte, kan man inte vara i botten så är man på något sätt i toppen. Men jag skulle väl själv säga att det är lätt att vara, sträva på att hamna högt här. Men om man inte har förutsättningar och man riskerar att bli nedtystad, kan det vara bra att ligga så lågt som möjligt.
Det är bra för ens egen hälsa, ja. Men är det bra för ens sinne, det undrar jag.
Ja, nej, det vet jag inte. Man kan få ångra sig då när man inte har...
Det ska ha mycket mod till för att stå upp en etta i det läget, alltså.
Ja.
Så, eller, ja, ja. Men jag har egentligen ingen egentlig drivkraft att få igenom min vilja. Bara slutresultatet blir till det bästa. Men kan diplomati egentligen vara dåligt? Och för vem i så fall? Ulof, vad säger du?
Om diplomati kan vara dåligt.
Och för vem?
Ja, alltså det är svårt att säga, så det är om det blir väldigt mycket att det blir principlöst, så kan diplomati, nej, men till exempel nu med kanske med Turkiet och många andra, att man försöker vara diplomatisk och tillrätta liksom vad de tillags under NATO-processen, att ja, men det är okej att ni förföljer kurder, bara ni inte gör det på vår hemmaplan. Nej, men
det
liksom
är ju ett problem ju.
Ja, och det har väl alltid varit, och de som varit diplomater och var till exempel Dag Hammarskjöld, som var, han blev ju, han medlade i den här Kongo mellan Kasabuku och Lumumba eller vad de hette, och han blev ju skjuten totalt, han blev ju nedskjuten.
Det var väl samma med han, den här killen som var i Israel under 40-talet, vad heter han?
Folke Bernadotte.
Folke Bernadotte,
ja, som blev mördad av några extremister, israeliska extremister. Ja. Och det var för att han försökte hjälpa palestinerna.
Ja, alltså han försökte att vara diplomatisk helt, ja, enkelt. Och det gick ju som det gick ju. Ja. Det lönade sig inte att vara diplomatisk i hans läge.
Nej.
Det är en liten ironi där, kan man säga. En knorr på det.
Ja, men absolut.
Men ska vi lyssna på en låt?
Ja, det tycker jag. Ja, du lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Black and Blue med Vince Staples.
Okej, vi är alltså Fontänbubbel, och jag tänker mig att starka åsikter och att driva igenom sin vilja baserad på dem kan också vara någonting bra. Tänk dig till exempel en situation där en nynazist debatterar med en kommunist i riksdagen. Det är hypotetiskt förstås, eller? Mm. Ska talmannen då vara båda parter till lags? Nej, i det här fallet så anser jag att talmannen inte ska vara det. Därför skulle inte jag ha blivit en bra talman. Kommunisten har antagligen inte en agenda av folkmord så som nynazisten har. Den formen av kommunism dog ut redan när muren föll eller strax därefter. Men vad säger du, Olof? Kan man rättfärdiga en talman som är partisk om den ena parten i en debatt är nazist?
Jag tycker väl det, på något sätt det är att det kan vara bra, alltså på vilket sätt de är partiska är ju svårt att riktigt avgöra, men det är också viktigt, precis som du säger, att göra skillnad på vad man är, vem man riktar sig mot. Alltså, det är väl en sak för trovärdighetens skull att om man vill, vem man vill stoltsera med som tjänar som en motpart i debatten, men det är också fel att, men för den sakens skull så behöver det inte vara rätt att likställa åsikter hur som helst, att i alla lägen att båda sidorna är lika dåliga, för det är ändå inte riktigt så. Alltså om vi tar det här narrativet att jag på vänstern och extremhögern, ja, de är av samma skrot och korn, för att de har en grupp som de skyddar allting på, så är inte det riktigt samma sak, eftersom om man ger sig på invandrare eller de som är nere på samma, om man ger sig på de som är rika, så de som är rika har ändå resurser och kan försvara sig, så det är liksom, det är också skillnad. Man kan tycka vad man vill om att man skyller någonting på, men man kan inte komma ifrån att det ändå har olika konsekvenser, liksom att det är väldigt, väldigt skillnad om den gruppen man ger sig på har, ja, om de kan försvara sig själva eller inte. Liksom.
Ja, det är konsekvensberoende. Alltså det beror lite på vem de talar om och så kanske. Men
ja. Däremot så är det väldigt svårt att det går inte rättfärdiga att argumentera mot en nazist när man själv, om man själv försvarar folkmordet i Ukraina på 40-talet med gul och den här Holodomor och gulag och sånt där. Det är ju, de var ju en spegling av varandra, och Hitler och Stalin också.
Det kan man ju säga, det var ju spegelbilder av varandra. De var ju diktatorer båda två och väldigt omänskliga.
Ja, jag tänker också på för att sväva ut lite i just det här, utifrån en tidigare podd vi pratade om det här med han Anders Hansen, vad han heter, han hade det här med om personlighetstyper som vi hade en podd om. Och där tänker jag att för vi pratade om det att vissa typer av personligheter är ärvda, eller att huruvida det är arv eller miljö som formar dem. Och det var ju ganska, det var i vissa fall kan det vara lite kontroversiellt det här med att personligheter, ja men om de ändå går i arv, då spelar det ingen roll hur man bygger samhället. Men det kan det visst göra, för jag tänker många av de här dubbelgångarna, det var som Naomi Klein också sa, att många hade ju kanske en av dem, har till exempel de som har gjort kovändningar och så och svängt i debatten, de har ofta funnits en narcissism eller självförhärskande i det.
Men det var väl inte Naomi Klein som hade gjort det, det var väl hon, den andra Naomin.
Ja, men hon menar att de som svänger, de här som hon var liberal feminist och sedan charmades av alternativhögern, det var liksom att det är någon sån där pondus att man alltid ska ha rätt, att det är en narcissism som driver. Jag tänker att personlighet, en viss typ av personlighet kan säkert säkert dras till lite grann ytterligheter i en debatt, eller att man vill kunna äga motståndaren genom att vara
lite trumpet.
Ja, lite så. Nu är det ju inte det Anders Hansson säger, men jag tänker som en aspekt av det här med personlighet, så tänker jag att det finns kanske en viss typ av personlighet som dras till de här ytterligheterna. Ja,
ja, okej. Det här är ju ditt bord, Olof. Du är både politisk och filosof. Vad har du då att säga om diplomati i en valplattform? Ska det vara diplomatiskt i en valplattform när man ställer frågorna? Ska den vara neutral?
Ja, alltså på något sätt så riktar sig valplattformen till redan frälsta, till de som har följt programmet. Men det kan säkert finnas skäl att värdja också till andras nyfikenhet på det egna programmet. Så jag kan tycka att det är bra att ha någorlunda, jag har gjort många sådana här politiska test, och jag kan ibland tycka att det är lite det är liksom väldigt förenklat, det är liksom, har du slutat slå din fru liksom, så här, är det bra, ska man i första hand gynna mänskligheten eller de stora företagen, liksom lite sådär väldigt ledande frågor, så att till exempel Political Compass och många där. Men jag kan samtidigt tycka det är bra med sådana frågeställningar som kan tvinga människor att tänka själva. Även om jag tycker det är viktigt att det sätts lite grann i en kontext. Vad någon specifik fråga det här handlar det här om att stoppa nedskärningar i sjukvården, eller handlar det om att förbättra handikappomsorgen, eller liksom så här, när man ställer frågan på ett visst sätt. Jag kan tycka att det är både bra att ha, och det är väl lite diplomatiskt då, kan jag säga, att det är liksom att ha halvt öppet men ändå lite konkret, så att läsaren tillåts tänka lite själv.
Jag tycker nog att man ska vara lite diplomatisk i en valplattform, för det spelar nämligen förmodligen roll för utgången av ett riksdagsval ifall en part som synbarligen spelar efter demokratiska regler, även om det bara är ett spel för gallerien, blir tystad eller hårt ansatt och tillåts ta på sig offerkoftan. Och det är där vi står idag.
Ja. Jag tänker också, ska vi köra en låt så kommer vi tillbaka snart. Du lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Sagan om lilla Sofie med Hepstars, och den handlar ju om att det är en liten flicka som möter en soldat, och han sedan försvinner ut i krig och så kommer han aldrig tillbaka. Och lite grann är det så, det har varit ibland för diplomater, vi sa till exempel Dag Hammarskjöld som blev nedskjuten. Alltså, det är en svår gräns det här liksom, när om vi tänker diplomatins roll, när ska man göra, när ska man vara det och när ska man inte vara det?
Vi hade ju en diskussion på redaktionen. Vad du säger om den?
Ja, alltså, där är det ju alltid så att när man ska ha idéer och göra till exempel något program, så blir det ju, det blir ju samma sak här, att vi som är där ofta vill kunna äga ämnet lite grann.
Eller annars, ordet i alla fall.
Eller ordet, och vara bekväma med det vi pratar om, och annars fastnar man i det här att jag är inte helt hundra på det, jag drar mig ur det.
Alla vill väl stila och så, men och ja. Om man inte får sin vilja igenom, så drar man ur det, så jag menar.
Och då, men samtidigt är vi ju diplomatiska på så sätt att vi försöker hitta en mellangrund, att vi försöker komma på så många olika. Då kan jag tycka att ibland blir det risk att det blir lite spretigt i så fall. Men ja, jag vet inte, på något sätt passar det in på dagens podd, eftersom mycket av handlar ju om det. Tycker du... Du sa ju själv inledningsvis att du inte var, eller att du tyckte att det här med diplomati...
Att den är icke önskvärd, en hållning. Men jag är för diplomatisk för att ha den inställningen. Du menar att...
Ja, för jag förstår det inte riktigt fortfarande. Att du är för diplomatisk för att ha åsikten att diplomati inte är önskvärd. Att du ändå på något sätt...
Alltså jag skulle önska att jag inte var så diplomatisk. Det är så jag menar. Alltså. Ja. För att ibland så är det ju också bra att vara icke-diplomatisk, att driva på någonting och få en förändringar. Ja. Men jag är inte den personen.
Jag tänker också så här när det gäller om frågan, liksom, när är diplomati bra och när ska man sluta vara det? Så kan jag väl säga att för min del så går väl gränsen när någon börjar närma sig uppvigling och hot. Och när personen i fråga visar sig enbart intresserad av att splittra och skapa hat, då är det väldigt svårt att vara diplomatisk. Det är därför som Putin kan glömma allt vad diplomati är, eftersom han bara hotar med kärnvapen hela tiden, så det går inte att vara diplomatisk med honom.
Nej, det är en omöjlighet, det skulle jag vilja påstå.
Men sen har det också varit svårt om vi tar politiken, den svenska politiken, när det gäller att släppa in ytterlighetspartier, hur man ska förhålla sig till det. Då har ju hållningen till exempel till SD varit väldigt länge, nej, vi ska inte ha med dem att göra. Sen övergick den till att bli liksom på något sätt lite diplomati, att vi måste lyssna på dem i alla fall. Jag vet inte, det är svårt att se det särskilt, svårt att se någon välvilja i dagsläget bakom den hållningen, eftersom det mest verkar handla om att man vill åt deras väljare, eftersom man närmar sig dem på många sätt, i många väldigt många partier närmar sig deras ställning och låter dem på något sätt äga den här frågorna.
De har ju till och med gått förbi Moderaterna.
Ja, ju precis. De har ju knappast lyckats isolera dem. De har ju, vare sig man försökt motarbeta dem eller inte, så har de ändå gått någonting fram.
Nej, precis. Men jag sa till Jens här om dagen, jag gick förbi ett valstånd med moderater, unga moderater, som stod och pratade med folk. De frågade inte mig det, någonting om valet och så, men jag sa så, jag skulle ha sagt så. Hade jag velat rösta på Sverigedemokraterna, så hade jag röstat på Sverigedemokraterna och inte på Moderaterna. Mm. Jag tyckte Jens var roligt.
Ja. Jag tycker väl samma sak, alltså just det där att man ska rösta efter sin övertygelse, men att man ska helst inte ägna sig åt taktikröst och sånt.
Nej, man ska ju rösta efter sin övertygelse.
Ja.
Men alltså, det är ju svårt att göra det om man är moderat och ska rösta på Moderaterna, för det är inte de som får rösten.
Ja, nej, precis. Det är ju SD som gynnas av dem, eftersom
de har en starkare ledare än Ulf Kristersson, kan
ja,
man säga.
Ja, precis. Och det är liksom ganska svårt det här, tycker jag, att det blir regeringen, de sitter så i knät på ett oppositionsparti, och då undrar man om egentligen regeringen. Alltså, vi har ju haft väldigt många minoritetsregeringar genom åren, men det blir ännu mer tydligt nu. Men jag tycker diplomatin blir väldigt, eftersom Ulf Kristersson har ett krav på sig att vara krav på sig att ändå vara jättediplomatisk i alla lägen och inte stöta sig med. inte vara för kritisk mot Sverigedemokraterna. Liksom det,
vem har så, ställt det kravet på honom?
Nej, men han verkar ha den bilden. Att,
han har den bilden.
Ja, att han får inte vara. Jag vet inte om han tycker att han förlorar rädsla för att förlora makt eller om han genuint tycker att det är
bra. Eller man bara en kruka. Men i alla fall, vi har en gäst här. Hej, vad heter du?
Ja, hejsan. Jag heter Martin.
Hej Martin.
Hejsan. Jo, jag såg på tv i nu veckan en intervju med en politiker, jag tror det var Centerpartiet, när det handlar om det här om att skicka EU-militär till Ukraina. Mm. Och hon var väldigt diplomatisk i sina svar. Man fick aldrig något svar, så de frågade hela tiden, menar du att vi ska skicka EU-militär till Ukraina? Då säger hon, ja, alltså vi ska börja med först skicka bidrag och stötta Ukraina, och sen så kanske i ett senare skede så kanske vi ska göra det. Men jag vill ha något svar på om någon tänker genomföra det eller inte.
Det är ju situationsberoende också. Ja. Alltså det är tids- och situationsberoende också. Hur man verkligen går med på att angripa Ryssland till exempel med Frankrike och EU. Gå in med soldater och trupp. Eller om man skickar JAS-plan till exempel. Det är lite tidsberoende.
Ja, alltså England har ju mer vana av att skicka militär.
Ja, det är ett större och mäktigare land än vad Sverige är i alla fall.
Och Frankrike och Polen också.
Ja, nu har ju, när det gäller Frankrike så har ju Macron nu kaxat till sig och ska skicka och är beredd att skicka soldater till Ukraina.
Och det beror ju på
och,
saker.
Och det är ganska högt spel, det är ett lite riskabelt projekt, men han utgår väl ifrån att om man fortsätter vara diplomatisk eller jätteförsiktig, så kommer Putin bara flytta fram de retoriska positionerna att ja, nu hotar jag med kärnvapen, att han kommer fortsätta bära fram det argumentet ännu mer, så att säga.
Ända tills han får sin vilja igenom och det blir kärnvapen. Ja.
Alltså det gäller att vara lite diplomatiskt och hota lite grann, för att Putin vet ju att det skulle kunna bli verklighet även om det inte blir det.
Ja, han har ju liksom en gång i tiden, för inte så länge sedan, ett antal år sedan, 10 år sedan eller så har han ju så att säga decentraliserat styrningen av kärnvapen ut till förbanden som hanterar de här vapnen. Han har liksom inte själv full kontroll längre, utan han har decentraliserat styrningen av kärnvapenangrepp.
Ja, det vet du säkert han har bättre än vad jag vet.
Det vet jag. Okay. Plus att han har en doktrin som innebär att om Ryssland känner sig att deras existens är hotad, behöver inte vara med kärnvapen, men då har de rätten, säger de då, att använda kärnvapen, vilket de inte har.
Ett problem här när det gäller Putins inställning i det här är att man vet inte om han nu skulle lägga taktiska kärnvapen i Ukraina, så han kommer ju förlora på det, att det kommer komma radioaktiv gas även inom Ryssland. Samtidigt vet man ju inte, eftersom man vet ju inte hur fanatisk han är, alltså hur borta i huvudet han är av allt det här. Han kan väl tänka att det är allting, varje pris är värt i vårt krig mot väst, så att säga.
Jag tror att det där med kärnnedfall, alltså nedfall av vad heter det, såna här radioaktiva nedfall.
Ja, precis, det är sån.
De är väl ganska marginella när det kommer från ett kärnvapen. Det är ju värre när det är till exempel den här Zaporizhia där kärnkraftverket ligger. Där om den smäller så blir det mycket värre för Ryssland än det hade varit om ett kärnvapen smällt.
Ja, du menar om, eftersom det är, men då, hur kan det vara det, eftersom menar du att det ligger i Ryssland det här kärnvapen
eller den här kärnkraften? Som vapen är så att det mesta av materialet det förintas i en energismäll.
Okay,
ja. Det förintas inte, för ingen energi förintas, men det blir alltså en smäll.
Ja.
Och sen så blir det inte så mycket radioaktivt material kvar, och det mesta lägger sig på marken där i närheten.
Men nu är jag ingen fysiker, så jag... Men vi tar en låt.
Vi tar en låt, ja.
Ja, du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Infinite Stance med This Heel.
Ja, och vi har ju kommit till mer eller mindre till baklöpet, och vi, som vi inte ska säga, men nu sa jag det, och jag tänker så här att vi är alla vår egen doppelganger. Ja. Alltså det finns inte någon klar gräns mellan ondska och godhet, och man kan lätt falla från den ena till den andra.
Eller mycket har med omständigheterna, livsomständigheterna, vad man gör Till exempel att om vi tar Gudfadern så blev han ju på något sätt, Michael Corleone blev på något sätt en ond version av sig själv. Han hade redan en hel del i den här militära träningen och ledaregenskaperna i sig redan innan, men omständigheterna formade honom till att bli på något sätt den onda versionen av sig själv.
Så fick vi med Gudfadern också till slut.
Ja.
Men vi ska tacka dem som har varit med, och det är Mats och Åse och Martin då som har varit uppe här också.
Vi tackar så mycket. Och vi kan ju säga det också att när det gäller fontänhuset och så, vi som är här, så kan man också tänka sig att det finns ett ont fontänhus där vi har olika där vi
det är detta fontänhuset, Olof.
Ja.
Detta är det onda fontänhuset. Det goda fontänhuset finns någon annanstans. Det är en annan dubbelvärld.
Ja,
men vi kommer tillbaka igen nästa torsdag, så vi ses och hörs.
Ja, då. Vi tackar så mycket och vi ses nästa vecka som sagt.
Hej hej. Hej.
Like I say, like I say, like I say.